Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om något så oerhört som hackade iPhone-mobiler.
Men Peter, iPhone går väl inte att hacka?
Nej, vi är alltid så säkra vid Apple-användare, tror vi i alla fall. Men även den har ju diverse säkerhetshål och detta har utnyttjats.
Ja, men det utnyttjas väl bara i attacker mot högprofilerade måltavlor såsom journalister, frihetskämpar, presidenter och liknande.
Eller folk som inte håller sina mobiler, inklusive iPhone-mobiler, uppdaterade.
Just det, och vi har två stycken väldigt konkreta exempel på just det från den här månaden. Två stycken stora nyheter om exploit kits som används för att infektera iPhone-mobiler och spionera på iPhone-användare. Det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems.
Inspelat den 26 mars och släpps den 27 mars. Vi ska prata om lite uppföljningar först. Andra tråkiga saker, lite beroende på hur man ser på det. Beroende på hur det slutar. För Aftonbladet och Svenska Dagbladet har ju nu då börjat kräva betalt för att inte spåra oss.
Det har vi väl pratat om tidigare?
Ja, men då var det planer. Nu har de satts i verket.
Så tidigare i veckan när jag skulle besöka Svenska Dagbladets webbplats, då möttes jag av en ny sån här modalruta som dök upp där jag fick två val. Antingen godkänna att bli spårad eller inte godkänna att bli spårad, vilket de förtydligade att i så fall var förenat med en kostnad. Vi pratade om det här i avsnitt 339 när det var på planeringsstadiet och vi kan konstatera att det blev precis så som de hade aviserat att de skulle göra. Om du är prenumerant på någon av Schibsteds tidningar, till exempel då Aftonbladet, Svenska Dagbladet eller Svenska Dagbladet, även Omni ingår där, då kostar det 39 kronor nu om du inte vill bli spårad i annonseringssyfte, och om du inte är prenumerant då kostar det 49 kronor. I den modalrutan som nu dyker upp när man besöker någon av de berörda webbplatserna, då står det så här:
om du godkänner så kommer Schibsted News Media AB och våra 40 partners att lagra och eller få åtkomst till data på din enhet, till exempel enhetsidentifierare, och behandla personuppgifter om dig, till exempel vilka sidor du har besökt från Svenska Dagbladet för de syften som anges nedan. Reklam kan personanpassas baseras på din profil. Din aktivitet i denna tjänst kan användas för att skapa eller förbättra en profil om dig för personanpassad reklam.
Så det de ber mig om här, det är alltså att lämna mitt samtycke till att Schibsted och deras 40 partners ska få behandla personuppgifter om mig i syfte att visa personanpassad reklam. Det finns ju flera olika rättsliga grunder som företag kan använda för att få behandla personuppgifter. Samtycke är en av dem, det är det de har valt här. Och jag tycker att det är helt och hållet förkastligt. Jag kan absolut inte säga att det är olagligt, för jag är inte jurist. Men jag kan däremot säga vad Integritetsskyddsmyndigheten, den svenska tillsynsmyndigheten för GDPR, har att säga om saken. För när det kommer till möjligheten för ett företag eller organisation att förlita sig på samtycke som rättslig grund, då gäller det här för samtycket.
Samtycket ska vara frivilligt. Med frivilligt menas att den registrerade har ett genuint fritt val och kontroll över sina personuppgifter. Samtycket blir därför ogiltigt om någon har utsatts för påverkan. Den registrerade får inte heller drabbas av negativa konsekvenser om hen inte lämnar sitt samtycke. Samtycket får heller inte vara en obligatorisk del av ett avtalsvillkor. Slut på citat. Hashtag tillsynsärende.
Ja, nej, alltså, någon måste ju anmäla dem. Det här håller ju inte. Alltså, med frivilligt, har jag ett genuint fritt val om jag måste betala för att göra det valet? Och har jag utsatts för påverkan? Ja, jag tycker att jag har utsatts för påverkan. Och jag drabbas av negativa konsekvenser för jag har 39 kronor mindre i min plånbok varje månad ifall jag inte lämnar mitt samtycke. Så alltså kom igen Schibsted, vad i hela friden håller ni på med? Men jag kollade på hur de hade byggt den här lösningen, och de hade inte byggt den så att godkännandet kontrolleras och sparas på serversidan och därefter så att webbplatserna enbart skickar artiklarna om användaren har lämnat sitt samtycke. Utan de har valt att bygga den på ett sätt där allting som är relaterat till samtycket kommer via ett skript som visar den här modalrutan. Och första saken som jag gjorde när jag såg den där modalrutan, det var ju att helt enkelt skriva ett litet filter som plockar bort den, döljer den, precis som jag döljer annonser på sökmotorer, sökmotors resultatsliknande annonser. Så den tänkte jag, nej, men den döljer jag bara, så slipper vi det. För om jag inte ser rutan, då kan jag inte lämna mitt samtycke till att ha till den här spårningen. Men då hade Svenska Dagbladet gjort så att det inte gick att scrolla. Efter en liten fördröjning så lades in ett scrollstopp. Troligtvis för att den där rutan inte skulle hamna fel. Men det lades in ett scrollstopp efter några sekunder som gjorde att det inte gick att scrolla ifall jag hade dolt den där rutan. Och då började jag kolla på, okej, ska jag skriva ett så kallat Violent Monkey-skript som tillägget heter det, som ändrar så att det blir scrollbart igen. Men så tänkte jag, vad händer om jag kollar på vilken domän det där skriptet kommer från? Och då såg jag, nej, men det kommer från en subdomän. Och då var det ganska lätt. Jag blockerar hela skiten bara. Gör så att webbläsaren inte tar emot någonting från den domänen. Och när jag testade det, ja, då funkade det rakt upp och ner på Svenska Dagbladets webbplats, på Aftonbladets webbplats och på Omnis webbplats. Så det enda man behöver göra är att använda en innehållsblockerare, antingen den som är inbyggd i Brave eller till exempel uBlock Origin. Lägg in en liten regel som säger blockera de här domänerna. Vilka de domänerna är, det lägger jag i show notes så att det bara kopiera och klistra. Jag såg att det var en som frågade hur man gör ifall man har Vivaldi. Då måste de domänerna läggas i en filterlista, så jag har gjort i ordning en sån också ifall ni föredrar det. Så jag valde inte att godkänna den där spårningen, och jag valde inte att betala, utan jag valde helt enkelt att bara säga nej till att jag ens accepterar det som Schibsted håller på med.
Tack, men nej tack så att säga. Ja. Var det inte Meta som åkte på däng för att de höll på något liknande på Facebook?
Jo, men då var det med anledning av att de lyder under Digital Services Act. Så det är inte riktigt jämförbart. Men ja, Meta gjorde ju en liknande grej. Och som vi pratade om i förra avsnittet, där vi berörde det här avsnitt 339, så har Meta ändrat sig på den punkten och kräver inte längre att du betalar för att slippa spåning för att visa relevanta annonser.
Vi fortsätter med Meta, men på ett helt annat ämne. För nu ska Meta AI bli säkert.
Mm. Och det här, det är glädjande nyheter. Det är inte ofta vi pratar om glädjande nyheter när det gäller Meta, men det här är glädjande nyheter. För nu tidigare i mars förra veckan, då publicerade Moxie Marlinspike ett blogginlägg på sin blogg. Och vem är nu Moxie Marlinspike, Peter?
Det är ju denna fantastiska människa och skapelse och varelse som vi knappt är värdiga, som ligger bakom signalprotokollet.
Exakt, och han ligger inte bara bakom signalprotokollet och signalappen, utan också någonting vi pratade om för 3 eller 4 poddavsnitt sen.
Ja, han ska ju ta totalsträckskryptering till AI-världen.
Mm. I ett poddavsnitt vi gjorde för några veckor sedan, då jämförde vi ju 3 olika nivåer av säkerhet på AI-tjänster när det kommer till risken för att användarnas data läcker eller lämnas ut. Och då pratade vi om att vi har grundnivån där det inte finns något skydd, där till exempel ChatGPT och Copilot ligger. Sen har vi en nivå över där vi har till exempel Proton Lumos som krypterar själva historiken, men inte datan när den skickas in i AI-modellen eller skickas ut därifrån. Och sen har vi då top of the line, best of the best, där datan är krypterad hela vägen. Till exempel då med Confer, den tjänst som Moxie Marlinspike har utvecklat för att kunna erbjuda en AI-lösning i molnet där datan inte kan läcka från. Under förutsättning att det inte finns några sårbarheter, och lösningen är ännu inte tredjepartsgranskad, men principen är den. Och nu i veckan, då meddelade han att han ska göra så att även Metas AI-lösningar blir säkra på det viset. Han skrev så här fritt översatt i ett blogginlägg.
För 10 år sedan arbetade jag med Meta för att integrera signalprotokollet i WhatsApp för totalstreckskrypterad kommunikation. Det möjliggjorde totalstreckskryptering som standard för miljarder människor. Nu ska vi göra samma sak igen för AI-chatt. Medan Confer fortsätter att verka som en oberoende enhet kommer jag också att arbeta med att integrera Confers integritetsteknik så att den ligger till grund för Meta AI. Slut på citat. Bra, men alltså någonting, jag vet inte, någonting med Meta och integritet. Det är som när du har två, du vet, sådana här briolok som med magnetpolerna på samma och du försöker koppla ihop dem. Men ja, nej, visst. Mm. Absolut.
Jag förstår varifrån din ifrågasättande inställning kommer. Jag är själv förvånad att Meta vill göra det här, men eftersom vi klankar ner på Meta så mycket i den här podden så tar vi också och lyfter när de gör någonting bra, för det här är i alla fall en målsättning om att göra någonting bättre. Så en tumme upp får Meta där, men de får min sanning en guldstjärna, för vet du vad de har gjort?
Ja, det vet jag. De har blockerat allt mer av säkerhetsbubblans innehåll i gruppen på Facebook.
Ja. Nikka Systems domän är ju shadowbannad sedan tidigare, och nu i veckan så, eller förlåt, det var faktiskt i helgen, så har de också blockerat kryptera.se, alltså den nyhetssajt som jag driver säkerhetsbubblan tillsammans med. Det går inte att länka dit överhuvudtaget längre. Så Meta har ganska effektivt nu dödat säkerhetsbubblan.
Ja, jag satt och funderade lite så här. Hur kan man lösa det? Och framförallt, vems ansvar är det att ta säkerhetsbubblan från Metas domän ut på det här globala världsomspännande internet i sin egen form?
Ja.
Jag är lite osäker på vem äger den frågan.
Jag känner att det är jag och Jonas Leijon bakom kryptera.se som gör det.
Men, hur går det med detta då?
Har inte hänt någonting de senaste veckorna, men vi har kommit igång med konfigurationen av nya säkerhetsbubblan som ligger utanför Facebook, och vi hoppas på att kunna börja bjuda in till den nu under våren.
Vad himla trevligt. Det håller jag, kommer hålla koll på dig.
Ja, det får du göra. Sådana saker har ju en tendens i min värld att få prioriteras ner. Men vi gör vårt bästa för att kunna erbjuda det, och i och med att vi inte tar betalt för det och inte tjänar några pengar på det så har det inte högsta prio, men vi arbetar med en lösning som nu då är mer nödvändig än någonsin tidigare.
Annars kan du ju lägga in lite reklam för gratis VPNer i säkerhetsbubblan.
Ja, du tänker att vi skulle göra en deal med Oprah, webbläsaren som har en inbyggd gratis VPN. Det är typ hälften av världens YouTubers som gör reklam för Oprah, känns det som. En webbläsare som vi absolut inte under några som helst omständigheter vid något tillfälle och utan undantag skulle rekommendera. Det där var alltså jag som raljerade, använd inte Oprah. Ja. Men jag vet vad du tänker på, för det finns nu en annan webbläsare som släppte en ny version i veckan och som ger dig 50 GB gratis VPN-tjänst. Och det är en webbläsare som är lite på dekis när det kommer till användarantalet i alla fall. Det är Firefox, Mozilla, som nu försöker ge sig in i kampen och använder 50 GB gratis VPN som ett argument för att byta till Firefox. Peter, kommer du att byta till Firefox för att du får 50 GB gratis VPN?
Nej, jag hade nog valt Mullvad, för att på något sätt känns det som att om någonting är gratis så är det någonting som händer där bakom. Så att jag betalar gärna för de tjänster som är viktiga för mig.
Ja. Och det är ju en klok inställning, men då har vi två stycken frågor. Går det inte att lita på Firefox gratis VPN-tjänst? Och är det Mullvad som ligger bakom? Ja, först och främst vill jag poängtera att det här är alltså egentligen inte en VPN-tjänst. Det är inte någonting som tunnlar all din trafik från datorn via en VPN-server. Det här är en proxytjänst som tunnlar trafiken i din webbläsare uteslutande via en proxyserver, och då döljer din IP-adress för webbplatserna som du besöker. Det ser ut som att det är proxyservern som gör det besöket och ger ett lite förbättrat skydd när du sitter på publika wifi-nätverk. Och Firefox, de ger då 50 GB månatlig data helt gratis. Det kan jämföras med till exempel Microsoft Edge som har en motsvarande sån här lösning, men där du bara har 5 GB gratis data per månad. Och i Google Chrome, där har du ju ingenting sånt överhuvudtaget. Safari har inte heller någon motsvarighet förutom det som finns i... Det heter privat relässervice, ja. men det är inte gratis. Det är en del av iCloud Plus-prenumerationen. Så 50 GB data, kollar vi bland de stora webbläsarna, så ja, det är ändå ganska bra. Och den här är nu en funktion som rullar ut automatiskt i flera länder. De börjar med att lansera det i USA, Frankrike, Tyskland och... USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Jag tänkte när jag såg Storbritannien att det är ju faktiskt väldigt lovande, för Storbritannien är ju ett av de länderna, åtminstone i västvärlden, där det är viktigast att ha tillgång till en VPN-tjänst för att kunna tunnla ut trafiken från censuren. Men det här är ju inte en traditionell VPN-tjänst, så britterna kan inte välja vilket land de vill tunnla sin trafik till. De kommer inte ut bara på grund av det. Men sen har vi då också den här frågan, går det att lita på den här VPN-tjänsten? Ja, enligt Mozilla så är det här en gratis VPN-tjänst du kan lita på, ordagrant skriver de så. Och sen utvecklar de resonemanget lite i ett blogginlägg som vi har översatt delar av till svenska.
Vi har hört oron för så kallade gratis VPN-tjänster som ofta förlitar sig på reklam eller försäljning av användardata för att generera intäkter. Firefox inbyggda VPN är utformad annorlunda. Den säljer inte din surfdata och injicerar inte reklam i din trafik. Istället erbjuder vi en begränsad mängd skydd på webbläsarnivå gratis tillsammans med Mozilla VPN, vår betalda och obegränsade enhets VPN-tjänst. Och slut på citat. Och Mozilla använder ju Mullvad. Så det känns ju som att det är ihopkopplat.
Ja, Mozilla VPN, det är en VPN-tjänst som använder Mullvads VPN-infrastruktur. Och Mullvad är ju en av de två VPN-tjänsterna som vi har rekommenderat många gånger här i podden. Jag frågade Mullvad därför förra veckan när jag såg att det här skulle komma nu i veckan. Om det var de som låg bakom. Är det här också trafik som skickas via Mullvad? Och då meddelade de, nej, det är det inte. Så... den inbyggda gratis VPN-tjänsten i Firefox, den använder inte Mullvad. Men Mozilla VPN, betallösningen, den använder Mullvad. Vad använder gratis VPN-tjänsten då? Ja, den använder Fastly, ett CDN-nätverk, Content Delivery-nätverk, som till exempel Cloudflare. Och den här lösningen är inte byggd på samma snygga sätt som Apples motsvarighet, den här privat relässervice. Apples privat relässervice gör så att trafiken skickas från Safari till Apple, från Apple till en tredjepartstjänsteleverantör. Och där vet jag att Apple använder Cloudflare och Akamai. Det kan hända att de använder någon mer, men jag vet att de använder Cloudflare och Akamai. Och sen därifrån till webbplatsen som besöks. Och det är krypterat. Lite inspirerat av Tor, det är absolut inte som Tor, men lite inspirerat av Tor, så att inte Apple eller den där tredjepartstjänsteleverantören ska få full insyn i kedjan. Så det är krypterat så att inte någon av de två kan se hela vägen varifrån trafiken går och var den mynnar ut. Det har inte Firefox byggt, och de är helt öppna med att ja, Fastly ser allt. De ser vem som ansluter och vart de ansluter. De kan inte bryta upp trafiken och kolla liksom i trafiken, i det som är krypterat med helt vanlig transportkryptering. Det som tidigare indikerades med hänglåset. Men de ser vem som ansluter vart. Så det här låter inte jättebra i mina öron. Plus att... om du vill använda den här funktionen, då måste du vara inloggad med ett Mozilla-konto och då måste du godkänna Mozillas användarvillkor, där det bland annat står så här i deras Acceptable Use Policy, fritt översatt till svenska.
Du får inte använda Mozillas tjänster för att ladda upp, ladda ner, överföra, visa eller ge åtkomst till innehåll som innehåller grafiska skildringar av sexualitet eller våld.
Mm. Så det är lite sån här amerikansk porrskräcksvarning där, att du får inte använda den där tjänsten för någonting som har med porr att göra. Men jag ser ju den sista delen som ett betydligt större problem. Att jag inte får ladda ner innehåll som innehåller grafiska skildringar av våld. Om jag kollar på en random nyhetssändning från vad som händer i världen, så innehåller den våld.
Eller bara en film på Netflix.
Ja, precis. Det är, jag sitter en lördagkväll och tänker, nu vill jag titta på Die Hard 2. Ja,
som man ju gör. Ja.
Ja, hade troligtvis valt någon annan än 2 år. Men i alla fall, alla Die Hard-filmer innehåller våld. Och det får jag då alltså inte använda Mozillas tjänster för. Alltså, jag vill ju att Firefox ska lyckas. Men Mozilla, ni gör det väldigt, väldigt svårt för mig. Och när det kommer till premiumversionen, som då den här gratisversionen är tänkt att marknadsföra, då är ju det bara en sämre version av, nej förlåt, inte sämre version, den är som Mullvad VPN, förutom då att du får begränsningar i vad du får använda den till, vilket du inte har i Mullvad sammanhang. Men det är dubbla priset. Mozilla VPN kostar dubbelt så mycket som originalet. Och det enda funktionsmässigt som du får med Mozilla VPN som du inte får med Mullvad VPN, det är möjligheten att koppla containrar i Firefox-grupper med flikar till specifika VPN-servrar. Så det är great landing, wrong airport, eller vad man nu säger. Det är bra idé, men väldigt dåligt genomfört, Mozilla. Det är, kom igen, det är, ni behöver rycka upp er.
Ja, och håll hårt er iPhones, eller iPhone-mobiler som det egentligen skriver ut korrekt, för nu så ska vi Kalle Minicka berätta hur de hackas.
Ja, det ska jag. Och jag vill börja med att poängtera att det här som vi går igenom nu, det är två stycken exempel på exploit kit, alltså verktyg som har använts för att infektera iPhone-mobiler. Det kommer inga nya rekommendationer med anledning av det här, för rekommendationerna, de är de samma sedan tidigare. Vi har sagt till alla användare genom alla år att det är viktigt att hålla sin mobiltelefon uppdaterad, alltså att köra en underhållen version av iOS eller Android för den sakens skull, och att installera alltid de senaste säkerhetsuppdateringarna som är tillgängliga för den versionen. Och så har vi också sagt nu på senare tid att om du är en person som är i riskzonen för att drabbas av riktigt sofistikerade attacker, att det finns någon ofta statlig myndighet som skulle vilja plöja massvis med pengar på att infektera just din mobiltelefon. Alltså du är högt uppsatt företagsledare, du arbetar inom försvaret, du är Frankrikes nuvarande president Emmanuel Macron, som vi vet att har drabbats av en sån här attack. Jag säger nuvarande för att jag råkade säga fel en gång, att han inte var nuvarande. Och du är journalist, du är frihetskämpe. Då är det väl värt att aktivera det som kallas låst läge på iPhonen också, som begränsar viss funktionalitet, till exempel tar bort förhandsvisningar av multimediainnehåll i meddelanden. Den typen av person bör aktivera låst läge som finns i alla underhållna versioner av iOS och som har fått en motsvarighet som heter avancerat skydd i den senaste versionen av Android, Android 16. Det är ingenting som vi rekommenderar för alla andra att göra för att det begränsar funktionaliteten, men det är någonting som är viktigt att tänka på för de som är extra utsatta. Och ni kommer förstå varför när vi har gått igenom de här två attackerna. För att vi ska kunna förstå exakt vilka versioner av iOS som berörs, så måste vi först dock lära oss räkna. Och i teknikvärlden så räknar man inte alltid helt logiskt. Till exempel Microsoft, de räknar Windows-versioner så här. 7, 8, 10, 11.
Hade vi inte typ 2000 innan eller någonting?
Ja, och sen har det funnits mycket tidigare också. Hur räknar Apple? Kan du lära oss att räkna på Apple-vis?
1, 2, upp till 18. Därefter sen så kom iOS 26. Mm. Vilket handlar om att harmonisera versionnumren med året. Då.
Ja, Så den senaste versionen av iOS, det är iOS 26 och det gäller även iPadOS. Och den senaste, förlåt, den näst senaste versionen av iOS, det är alltså iOS 18. Så från 18 till iOS 26 är det ett litet hopp. När det gäller de här attackerna, då börjar vi med att prata om en attack eller ett exploit kit som heter Corona, som det rapporterades om den 3 mars i år. Det var en granskning som gjorts av Google Threat Intelligence Group, GTIG som det förkortas, och iVerify. De hade upptäckt att det fanns 23 stycken sårbarheter i iOS som kunde kombineras i 5 olika kedjor för att infektera iPhone-mobiler. Och det här påverkade iPhone-mobiler som körde upp till version 17.2.1. Det var åtgärdat i 17.3 som släpptes januari 2024. Det vill säga, det här är sårbarheter som inte funkar på uppdaterade mobiltelefoner. Men på mobiltelefoner som inte är uppdaterade så kan det här exploit-kitet användas för att infektera en användare bara av att användaren besöker en webbsida, blir inlurad på webbsidan på något vis. Och då utnyttjas det här exploit-kittet Corona, de här sårbarheterna, för att stjäla kryptovaluta, fotografier och mail. Det är ganska intressant. Kryptovaluta, hur kommer det sig att någon är intresserad av det? Ja, låt oss kolla på vad Google skriver om den här samlingen med sårbarheter i ett blogginlägg som vi har översatt fritt till svenska.
Under 2025 spårade GTIG dess användning i starkt riktade operationer som initialt genomfördes av en kund till en övervakningsleverantör. Därefter observerade vi att den användes i så kallade vattenhålsattacker riktade mot ukrainska användare. Den utnyttjades av UNC 6353, en misstänkt rysk spiongrupp. Senare lyckades vi hämta hela exploit-kittet när det användes i storskaliga kampanjer av UNC 6691, en ekonomiskt motiverad hotaktör verksam från Kina. Hur denna spridning gick till är oklart, men det tyder på en aktiv marknad för begagnade nolldagars exploits.
Ja, så nu handlar det inte bara om nya sådana här sårbarheter, nyupptäckta sårbarheter som utnyttjas, utan också kännedomen om begagnade sådana som sprids i kriminella kretsar. Vi har alltså en situation där sårbarheterna först upptäcks och det skapas exploit kit, alltså sätt att utnyttja dem, av sådana här leverantörer av spionprogram som säljer den här typen av verktyg till nu ska man hålla tunga rätt i mun här, det är till stater som har intresse av att infektera mobiler av något skäl. Och det kan ju vara av många olika skäl. Men sen så har då vetskapen om de här sårbarheterna börjat spridas och i slutänden så har det då hamnat i händerna på en ekonomiskt motiverad hotaktör. En som inte bryr sig ett dugg om att spionera på utvalda högt uppsatta politiker och liknande, utan som bara vill tjäna pengar. Och som kan tjäna pengar för att de kan fortfarande infektera icke-uppdaterade mobiltelefoner genom att bara någon luras in på en webbsida. Så då kan de börja använda den här opportunistiska möjligheten att bara sätta upp en sida, försöka locka in folk där och se om de kan infektera någon bara för att de inte har valt att uppdatera sina mobiltelefoner. iVerify utvecklar det här lite närmare i ett blogginlägg och ett pressmeddelande, och vi ska börja med att läsa en liten översatt del av blogginlägget där de skriver så här.
Corona är ett av de mest betydelsefulla exemplen vi har observerat på hur sofistikerade spionprogramsmöjligheter sprids från kommersiella övervakningsleverantörer till statliga aktörer och i slutändan till storskaliga kriminella operationer.
Och sen så fortsätter de så här i ett pressmeddelande.
Trots försäkringar från kommersiella utvecklare av spionprogram och regeringarna som köper dem om att användningen ska begränsas till kontraterrorism, endast riktat mot kriminella och ske under icke-autoritära styren börjar verkligheten bli tydlig. Så snart ett spionprogram eller en exploitförmåga säljs förloras kontrollen över slutkunden. Mäklarna går inte att lita på när det gäller dessa förmågor och affärer mellan företag på spionprogramsmarknaden är i hög grad oreglerade.
Mm. Så någonting som en gång utnyttjades bara för att attackera högprofilerade måltavlor hamnar i slutänden på kriminella som vill stjäla din kryptovaluta. Google poängterar också att den version som de har granskat av Corona inte attackerade mobiltelefonen om den var försatt i låst läge. Sen har vi den andra nyheten. För ja, vi har faktiskt två sådana här exempel från mars. Den andra nyheten, den handlar om DarkSword som upptäcktes och analyserades igen av Google Threat Intelligence Group och iVerify. Men här var även säkerhetsföretaget Lookout med på en hörna. Och DarkSword, den stal en hel del, Peter. Vill du ge oss några av punkterna från den långa listan över sakerna som stals från mobiltelefoner som blev infekterade?
Jag var stalen inte, är väl snarare frågan. Kryptovaluta
och det här är alltså det den stal. Inte det den inte stal.
Kryptovaluta plånböcker, folk fattade det.
Ja.
Samtalshistorik, wifi-konfigurationer och lösenord, plats och platshistorik, kalendrar, fotografier, meddelandehistorik, webbläsarhistorik, anteckningar, hälsodata, iCloud Drive-data, mail och sist men inte minst, sparade lösenord.
Mm. iVerify skrev så här om DarkSword, fritt översatt till svenska.
Kort efter vår publicering om Corona Exploit-kittet uppmärksammade en samarbetande forskare på Lookout en misstänkt webbadress som möjligen var kopplad till den ryska hotaktör som förknippas med Corona. Vi hoppar i citatet. Vid navigering till en skadlig webbplats på en iPhone med en sårbar iOS-version, det vill säga 18.4 upp till 18.6.2 och en IP-adress från Ukraina, triggades körningen av exploiten.
Mm. Det här var då någonting som täpptes till i den version som de här tre företagen hade hittat med uppdateringen 18.7 som släpptes september 2025. Men iVerify skriver också så här, fritt översatt.
Exploiten som vi hittade innehöll endast konfigurationsdata för iOS 18.4 upp till 18.6.2 och Apple åtgärdade gradvis de underliggande sårbarheterna och teknikerna som utnyttjades genom säkerhetsuppdateringar i iOS 26.1, iOS 26.2 och iOS 26.3. Även om vi inte har några bevis för att dessa sårbarheter och tekniker användes i andra exploiter riktade mot iOS 26 plus-enheter kan vi inte utesluta den möjligheten.
Nej. Så det är alltså inte bara jättegamla mobiltelefoner som berörs av det här utan också mobiltelefoner där man bara har slarvat lite med att installera de där uppdateringarna som ligger på vänt och påminner om att ska installeras. Åtminstone om man har en underhållen enhet, för det här är ju ett annat stort problem, att det är bara de två senaste versionerna av iOS som Apple underhåller ordentligt. Äldre versioner av iOS får inte säkerhetsuppdateringar, normalt sett. Och det är ju ett problem för att här finns det massvis av gamla mobiltelefoner som nu är sårbara för både Corona och DarkSword. Men Apple har, och det här ska Apple ha cred för, de har sagt till Wired att de nu har släppt uppdateringar som skyddar mot både Corona och DarkSword till enheter som inte stödjer den senaste versionen av iOS. Och jag gick in i deras uppdateringshistorik och kollade. De valde den 11 mars att backa tillbaka hela vägen till iOS 15 och åtgärda sårbarheterna. Det här är alltså då iPhone 6s från 2015 och iPad Air 2 från 2014 som Apple åtgärdar sårbarheterna i. Så ni förstår att Apple tar det här på allvar. Det har upptäckts massvis av sårbarheter i iOS som Apple inte har åtgärdat i iOS 15. Så rekommendationen är fortfarande att bara köra underhållna versioner iOS 18 och iOS 26. Men jag ger ändå Apple cred för att de, när de ser att det finns ett sånt här jätteutbrott, åtgärdar sårbarheterna i även väldigt gamla mobiltelefoner och surfplattor. Något som blev ännu viktigare att de gjorde den 23 den här veckan. För då var det någon som la upp Dark Sword på GitHub. Jag tänker inte lägga länken i show notes för omväxlings skull. Men ja, nu ligger Dark Sword på GitHub så att vem som helst kan ladda ner den. Och med anledning av det här så har vi en rekommendation som ni har hört många gånger tidigare. Se till att köra underhållna versioner av iOS. Det är iOS 18 eller 26. Se till att installera de senaste uppdateringarna som är tillgängliga för iOS 18 eller iOS 26. Tänk på att om du är kvar på iOS 18 och inte kan uppdatera till iOS 26, då kommer din mobiltelefon troligtvis sluta underhållas ordentligt från och med i höst. För Apple brukar bara underhålla de två senaste versionerna. Och om du kör Android, ja, situationen är den samma på Android. Inte med just de här exploit-kitten, men det finns liknande. I den senaste versionen av Enisa Threat Landscape-rapporten, Enisa det är cybersäkerhetsmyndigheten i EU, så poängterade de att under tredje kvartalet 2024, då hade de sett en ökning i exploateringen av icke-uppdaterade Android-enheter från både finansiellt motiverade aktörer och cyberspionageaktörer. Så även om du kör Android, kom ihåg att samma sak gäller för dig. Och det är de tre senaste versionerna av Android som Google brukar underhålla, vilket nu är Android 14, Android 15 eller Android 16. Sen är det upp till mobiltelefontillverkaren om mobiltelefontillverkaren släpper säkerhetsuppdateringar till din mobil. Men det är bara de tre versionerna som Google förser Android-mobiltillverkarna med säkerhetsuppdateringar för. Och vill ni ha en lista på allt det som jag har sagt nu så lägger jag det också i veckans show notes så att ni enkelt hittar det. Och show notesen, ja, de hittar ni i anteckningarna i er poddspelare eller i beskrivningen på YouTube. Och både i poddspelaren och på YouTube kan ni trycka på prenumerera. Det tycker jag att ni ska göra, för då får ni nämligen redan nästa vecka ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Ni vet, podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.